Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Rekordhöga halter björkpollen är det just nu. Jens, var det därför du nös alldeles nyss?
Jag kommer nog nysa någon gång till här på känn här innan den här inspelningen är över. Jag nyser väldigt mycket. Min näsa är som en kran som är jättesvår att stänga av. Den brukar stängas av sig själv någon gång på eftermiddagen. Så då börjar kuspetartiden.
Tommy, du känner inte av pollen?
Nej, inte alls. Jag är oberoende av vädret ju. Det är ju...
Ja, men är pollen väder verkligen?
Ja, men det, är ju, det handlar ju om våren som kommer på ett härligt sätt, men på ett negativt sätt när det gäller pollen. Men i och med att det på något sätt hänger ihop med vädret så blir jag ju som nu. Nej, helt, nej, men strunt i det där nu. Vi måste koppla in Ryssland, det är ju det som är intressant idag.
Ja, Lasse.
Ja, hallå ja.
Hur är läget?
Jag befinner mig alltså i Moskva i samband med världsmästerskapen i ishockey. Vi har haft, precis som hemma i stora delar av Sverige, kalasväder. Under flera dagar så det har varit konstigt att gå in i en hockeyhall. Men förutsättningarna logistiskt för oss med tunnelbaneåkande från hotell till arena och annat är de bästa tänkbara och vi bor suveränt så att jag har det mycket bra.
Om du kan beskriva hur det ser ut i det hotellrummet där du sitter just nu?
Det är ett marmorinspirerat hotell kan man väl säga med klar känsla av marmor från hall och badrum till... ett ganska ordinärt hotellrum storleksmässigt sett men med innehåll som följer marmoridén där då. Så att det är modell lyxigare hotell på det sättet. De har gjort en superdeal här, TV4, som har fått in oss här för en billigare peng än på andra väsentligt sämre hotell avseende kvalitet.
Hur ser kranarna ut på...
Nej, det är inte guldkranar. Jag vet att Tommy bodde väl på något hotell någon gång med guldkranar här i Moskva när det var friidrott eller sånt där, var det inte så?
Jag måste fundera.
Nej, du tänker inte på de detaljerna.
Nej.
Men det finns värme i vattenkranarna i alla fall, det är vi glada för.
Och sen har jag sett att det finns värme även i toalettsitsarna.
Ja, just det. Det har jag bara varit med om en gång tidigare i Singapore nämligen. Så har jag stött på en toalett som ger värme där vid lag. Vilket är rätt märkligt i länder där det är så varmt från början. Man hade kanske kunnat tänka sig att vi snarare hade i Sverige på vintern uppskattat den detaljen, men så är det här.
Men kan vi inte prata lite mer om själva Ryssland? Jag var ju där på friidrotts-VM för några år sedan och jag har en del intryck som jag behöver testa på dig, Lasse. Om det gäller likväl 2016 och 2013, det borde rimligtvis inte ha hänt så mycket. Vi tar tunnelbanan först. Fruktansvärt oljud.
Ja, det är det. Alltså det där med ljud, jag tror att det är så här, den generelle ryssen har en stark hörselnedsättning.
Det måste ju vara så, eller?
Därför att det är ett enormt bullrande mest hela tiden. Så fort man kommer utanför hotellet så är det till exempel längs de här motorvägarna som finns. Och metron, tunnelbanan är ju absolut inget undantag.
Men vi hade öronproppar faktiskt då, jag, Bengt Skött, Miro Salar och... Diyar Boskan, ljudtekniken på Radiosporten. Så varje gång vi åkte tunnelbana så hade vi med oss hade vi med oss öronbedövande medel. Men du, en annan grej. Har du, hur många leenden har du mötts av under de här dagarna ifrån ryssarna? De är bortse från lyxhotellet. Jag kan tänka mig att de har blivit skolade att le.
Nej, men alltså jag satt och funderade på när jag åkte tunnelbana här. Hur är det hemma? Tunnelbana finns ju i Stockholm också, som alla vet. Och som säkert många av er har åkt. Hur är det? Tittar vi på varann i transportsystemet i Stockholm? Hur är det i andra städer Sverige runt när vi förflyttar oss tillsammans på morgonen? Här är det ju ingen som tittar på varandra. Man tittar ju rakt ner och går oerhört fort. Men man springer inte. Det största skämtet i tunnelbanan här är om du springer för att komma ifatt tunnelbanetåget. Då kan du nog faktiskt få rätt många att skratta en aning. Eller tro att du är mentalt störd. Därför att det kommer ett nytt tåg inom 90 sekunder.
Men om man bortser från tunnelbanan, jag menar överhuvudtaget. För det jag slås av när jag varit i Ryssland är att det finns någonting nedärvt, kanske från Sovjetunionen-tiden och sådär, som handlar om att inte, det är nästan förenat med fara att vara öppen mot främlingar. Med all den bakgrund som de har. Och det gör att de ser väldigt pressade ut när man försöker ha en öppen och skönt snack med dem.
Kanske jag är lite grundrysk i min grundinställning då, för jag går inte och är särskilt talkative. Pratsam med den ryska medelmedborgaren.
Om du kort skulle bara prata om hockeyn som du har sett.
Ja, Sverige har ju varit blygsamt uttryckt dåligt. Hockeys spelmässiga innehållet har nog varit mycket bättre i Sankt Petersburg. Artur Blomsten, vår kommentator, kom från Sankt Petersburg till Moskva för att assistera när Petter Rönnqvist har varit sängliggande med ett virus här några dagar. Och han sa att det är en jätteskillnad tempomässigt mellan ishockeyn i den gruppen som spelas i Sankt Petersburg, som Lena Sundqvist och Artur Blomsten kommenterar, och den gruppen som spelas här i Moskva.
Vad hände egentligen med Petter?
Han fick ju ordentliga blåsor i munnen, och det var mycket och många och svårhanterliga, så han kunde vare sig prata eller... Han hade vansinnigt ont helt enkelt. Och fick först en medicinering av hotellet som inte hjälpte, utan han var tvungen att uppsöka sjukhus under överinseende av de som leder oss här nerifrån från TV4 och de läkarkontakter som finns etablerade från början. Och nu rapporterar han att han mår mycket bättre. Han ska göra Sverige, vi ska göra Sverige Kazakstan ihop.
Jens, jag har tänkt att du ska få börja med att presentera din, ja, det du har funderat på den här veckan som har gått.
Då säger jag sämre ekonomi, bättre talanger.
Det här vill vi höra.
Mm.
Varsågod.
Ja, men jag tänker på allsvenskan i fotboll och jag tänker på alla talanger som blomstrar och kommer fram. Och tänker, vad beror det egentligen på? Och leta lite gärna kring, brasilianska spelare har blivit dyrare att köpa in. Argentiner, afrikanska spelare lika så. Med andra ord så har man liksom inte råd att köpa in spelare i samma utsträckning. Det är också svårare att sälja och få verkligen bra betalt för de investeringar man eventuellt har gjort. Så klubbar har helt enkelt tvingats prioritera utbildning av egna talanger. Vilket jag tycker är väldigt välgörande. Och så sedan så har man då också då tränare som har... I vissa fall nog tvingats testa unga och upptäcker att det här funkar ju riktigt bra. Självklart så har talangutvecklingen också bedrivits på ett väldigt bra sätt. Men nu är det ju faktiskt så att talangfabriken Sverige går på högvarv och levererar otroligt mycket spelare. Kalle Johansson, Per Karlsson Lagermyr, Gustav Engvall, Besard Sabovic, Gustav Nilsson, Erdal Rakip, Frans Brorsson, Jordan Larsson, Felix Bindelöv, Anton Saletros, Christos Gravius, Alexander Isak, Carlos Strandberg, Joel Andersson. Där är vi bara några. Och alla de har gjort avtryck.
Det är intressant.
Du hade klarat tiden om du läst de där namnen lite snabbare.
Men alltså, jag har tänkt på det där också, även i hockeyn och så. Alltså, när man har sämre ekonomi så är man tvungen att vara hitta på någonting annat. Jag vet, Djurgården hockey gjorde det, Brynäs hockey gjorde det, Skellefteå hockey gjorde det, om vi tar hockeyn då. Och i fotbollen massor av exempel också, att man måste på något sätt bli mer analytisk och tänka igenom när man inte har obegränsat med pengar. Så det är som när det trillar in massor med pengar på kontot, då börjar göras lite halvslafsiga chansvärvningar, dyra, som inte leder någonstans.
Men får vi inte fokus Malmö FF här?
Ja, vet du Lasse, det var exakt det jag satt och tänkte på.
För jag menar, det, den tanken vi har gemensamt, eller visar ju att troligen att vad händer där nu? De har ju fått två raka år i Champions League och mycket pengar på kontot och misslyckas med att komma ut i Europa det här spelåret och sitter ju på en trupp som är dels innehåller Frans Brorsson som du pekar på Jens, jag vet det, och Erdal Rakip också, så de har ju det spåret också i sin verksamhet, men för att lyckas på Europanivå så har de ändå valt en liten annan väg.
Jag tror den bästa investering som Malmö FF kan göra är att satsa en hel del pengar just på ungdomsakademin och utbildningen, och det är mycket möjligt att man kanske inte, det har hunnit burit frukt fullt ut. Jag vet inte om ni tänkte på det, jag tror det var 14 eller 15 namn som jag raddade upp här. Fyra stycken av dem kommer från AIK som ju kan nästan anses vara lite ledande i att få fram egna talanger. Vi har ju Carlos Strandberg kan man ju säga inköpt visserligen, men sedan har vi ju ändå Alexander Isak född 99 och vi har Christos Gravius född 97 och vi har Saletros som ju börjar vara rätt så erfaren i sammanhanget född 96. Alla de här som jag räknade upp var födda 96 eller senare. Vilket innebär att ja, det är de jag tar in i talangkategorin. Och då kan man ju fråga sig, AIK ligger i framkant här. De kanske också har börjat det arbetet för 3-4-5 år sedan. Och prioriterat det och satsat extra på de ungdomsledare som är. Kanske satsat extra på att få ut sina lag att möta kvalificerat motstånd. Och därmed liksom kunna matcha dem mot svårare motstånd. Få dem att utvecklas bättre. Det är jätteintressant. Jag vet att Svenska Fotbollförbundet har jobbat med certifiering av klubbarnas akademier. Och att det liksom har lagts fokus på det, att man poängbedömer dem. Så det blir lite grann en tävling internt att vara så duktiga på att utveckla talanger som möjligt. Och vi var ganska så, jag skulle vilja säga, svaga på det här för 5-10 år sedan. Men det här känns som att det är liksom en gren som håller på och växer ut till att bli en riktigt vass del i svensk fotboll som vi kommer att ha nytta av i framtiden och som jag skulle vilja sätta spotlight till.
Men utmaningen är det, när du har fått in mycket pengar, som vi pratade om i Malmö och även finns massa exempel tidigare, att då inte börja göra de här slafsiga chansvärvningarna dyra. Jag tänker på Djurgården till exempel som hade en tydlig filosofi i början av 2000-talet. De tog in unga spelare, utvecklingsbara, som ju sen blev superstjärnor som Källström och Isaksson och sådär, och vann flera guld. Sen när pengarna trillade in på kontot, då är det så här, vi tar Quirinho, 14 miljoner kronor. Vad får vi för det? Ingenting. Johan Oremo, 10 miljoner kronor, funkar inte alls. Så att det blir oftast mer fel faktiskt när du har pengarna. Det bästa hade varit om du kunde ha både och.
Ja, det är för det, egentligen så är det ju ingenting som säger att bara för att du får pengar så skulle det vara sämre.
Nej, precis.
Men det är mycket möjligt att man riktar mindre fokus på det och inte prioriterar det på samma sätt. La Casa Deportiva
con Jens Lasse y Tommy. Tommy, du vill hänga på med samma sport?
AIKs krav på Andreas Alm är absurt.
Då har du en minut på dig. Kör!
Vinn allsvenskan eller lämna AIK. Det är ju styrelsens krav på tränaren Andreas Alm inför den här säsongen. Och det här gör att så fort AIK den här allsvenska säsongen nu förlorat en eller annan match så undrar alla om det nu är dags för Almsparken. Styrelsen har på så sätt lyckats skapa en mycket otrygg situation runt sitt lag som rimligen borde hämma laget den här säsongen. AIKs styrelse uppträdde som om klubben vore Abramovic, Chelsea eller Real Madrid. AIK är långt ifrån de bästa ekonomiska resurserna i allsvenskan, vilket gör att kravet på Alm är absurt. Målsättningen är helt enkelt inte förankrad i verkligheten. Hur ska styrelsen ha kommit fram till det här? Hur har de kommit fram till analysen att AIK är så bra att tränaren bara ska fixa guld? Alms arbete med AIK med fem raka topp 4-placeringar är mycket imponerande prestation i en klubb där det sålts och bytt spelare hejvilt. Påminner om det arbete som Hans Wallson gjort i Skellefteås hockeylag trots stor spelaromsättning. När guldkravet på Alm säger mer om en oro och en otrygghet i AIKs styrelserum, säger jag.
Tack! Jag har en första fråga där bara. Är det så?
Ja,
så att styrelsen har? För att vad jag har läst så har ju de dementerat att de ska ha sagt det.
Jo, det är möjligt att Alm, för det är ju Alms version i och för sig då. Och jag tror styrelsen blev nog ganska pressad av, så det är klart, det beror på vilka man tror på. Då kan man säga liksom att det finns två olika versioner. Och styrelsen säger, för styrelsen blev nog lite, tyckte, blev nog lite paff att Alm var så tydlig på upptaktsträffen och sa att det här är som att han kanske spelar ut styrelsen lite ut i media. Så det är klart att det här bygger på att det som Andreas Alm säger stämmer. Men vi vet ju samtidigt att han fick ju inget, han var ju på väg ut. Det var ju först vid julafton han fick reda på att han skulle fortsätta. Och så han är ju inbjuden med armbågen här. Så att jag tycker att det här kravet är absurt och det blir en väldigt konstig situation för Andreas. Som nu har en riktigt skön soft stil plötsligt mot media, mot det har varit tidigare. Det är som att han känner liksom att ja, det är som det är nu. Så han har en lite annan approach som har varit rätt skön att möta tycker jag. Men okej, okay, om vi säger att styrelsen dementerar då finns det två olika versioner. Jag utgår från att det stämmer och i så fall tycker jag kravet är absurt.
Jag känner så här att han har ju suttit där ganska länge. Mm. Jag tror att han har en kontrakt som, även om han fick beskedet i december, så tror jag att han hade ett kontrakt som löpte för det här året också.
Mm.
Så jag tror inte det handlar liksom om att det är möjligtvis att det hade varit diskussioner som lades ner vid den tidpunkten. Så att egentligen han hade kontrakt för det här året. Jag tror att han ser det här som sitt sista år. Förstår att det är hans sista år. Och jag tror han kör sitt race nu. Och han gör det medveten om att det spelar ingen roll om han vinner guld eller om de kommer tia. Det kommer att vara hans sista år ändå. Jag tror att han ser det på det sättet och kör sin grej. Och det tycker jag är det bästa en tränare kan göra. Att köra sin grej. Samtidigt ska man göra det ihop med föreningen. Mm. Och här känns det ju lite grann att det sker ju inte riktigt. Så jag gillar Alms sätt. Jag tycker han är mer avslappnad. Jag tycker han är bättre egentligen i alla sammanhang där vi möter honom och där han är, representerar det fotbollsmässiga. Mm. För jag tror att han blir mer avslappnad i sina beslut också. Ta alla de här unga spelarna som han matchar fram på ett bra sätt. Han liksom, nej men jag kör nu. Men sedan så tycker jag att det finns några saker jag skulle vilja lägga till bara. Mm. Långt ifrån bästa ekonomin. De har ju rätt bra ekonomi.
Men det är långt från Malmö FF.
Det stämmer. Men i övrigt så är de ju nästan tvåa, trea där bakom i varje fall. Och det var ju trots allt rätt bra för säsongen de gjorde förra året också. Så att jag förstår ju liksom att kravet ska ju vara topp tre alltså. Absolut.
Lasse, vad säger du?
Nej, men är inte det här AIK fotboll? Alltså ska det inte vara så här rörigt runt AIK fotboll? Det är ju en klubb som i princip har rubriker runt sig om inte varje dag så nästan. Och som nog trivs rätt bra med den miljön någonstans. Och där tycker jag Andreas Alm är en fotbollstränare mitt i prick. För han hanterar ju den här stormen som alltid är i AIK plus eller minus på ett, tycker jag, imponerande, alltså ett riktigt, riktigt bra sätt. Sen är det ju så här att det är ju inte AIK fotboll AB:s styrelse som har makten i klubben, utan AIK fotboll ägs ju till en majoritet av den ideella föreningen AIK. Vilket innebär att det är årsmötet i AIK som bestämmer över bolaget. För där sitter majoriteten av ägarna. Så om ideella föreningen bestämmer någonting så är det det som gäller. Sen är ju fotboll AB:s styrelse givetvis de som ska ge förutsättningarna i arbetet till vd:n. Och det är ju vd:n som sen ska driva den sportsliga sidan. Styrelsen är ju ganska långt ifrån. Jag rekommenderar verkligen att alla går in, klickar in på Idrottens affärer och läser Dan Perssons skrift om AIK fotboll och varför han trodde att de inte skulle kunna sparka vd:n. Det är ju en annan grej. De ska ju inte sparka bara tränaren, ska ju sparka vd:n också. Sparkas folk alltid i AIK.
Det är han Mikael Alerup, va?
Ja, exakt. Ja. Gå in och läs den därför att det kommer att ge en ganska bra förklaring i hur den här maktstrukturen ser ut.
Det är ju en problematik där med Alerup och Johan Segui och en maktkamp, va?
Mm.
Det finns olika versioner hela tiden av vad som är sagt och inte sagt och vem som gör vad, när och hur mycket. Men läs den bakgrundstexten så tror jag det kommer ge en indikation.
Har inte problemet i AIK varit under en längre tid att alla de här rollerna har liksom glidit in i varandra, Lasse? Att folk har suttit på flera stolar och varit involverade i saker som kanske inte står i den exakta arbetsbeskrivningen.
Alltså jag har verkligen inte kännedom om det, men det är bra tror jag om, och det underlättar framförallt för alla i en ideell förening, i ett bolag och i ett spelande lag på elitnivå, att man är överens om hur verksamheten ska drivas. Och där har AIK fortfarande en sträcka kvar.
När det gäller Andreas Alm så kan vi i alla fall, oavsett vilka versioner som gäller, så kan vi slå fast att han är ju skicklig med media. Och det är ju ett exempel.
Nu för tiden.
Ja, men så, jag tror nu för tiden, så han, okay, han har kanske varit uppfattad som arrogant ibland i intervjuer och så, men jag tror hela tiden han har vetat vad han gör. Jag tror han har haft kontroll på vad han gör. Sen om folk har stört sig på att han har varit på silen, och nu vet han exakt när han kommer på upptaktsträffen, så vet han om jag säger det här kopplat till styrelsen så kommer jag få den här effekten. När vi hade honom i fotbollssöndag häromdagen, då det blev lite omtumlande med Denny Avdic som har haft sina fot- och skoproblem och sådär, och som blev inbytt och utbytt i samma halvlek, och man såg att det var någonting omtumlande i samband med gesterna efteråt, och vad hände med Avdic, och vi var beredda, Jens Fjällström, Olof Lund, Tommy Åström, ett batteri med frågor om Denny Avdic, nu ska vi höra med Alm, och vad gör han då när han kliver fram och han gör så här?
Vi ser pigga ut, vi ser ut som att vi har kraft, och vi, till skillnad mot Jönköpingsmatchen senast, så är det fart, och vi gör 3 mål på bortaplan och i Göteborg, så att det känns väldigt bra. Däremot så tror jag att jag får ge en väldigt stor kram till Denny Avdic, utifrån att jag bytte in honom och bytte ut honom, men ibland så är det så rent taktiskt att man behöver göra saker, så att det blir en stor kram till, förutom den han fick när han gick ut.
Ja, för jag tänkte visst fråga om det, för ni log en del åt varandra också, men vad sa Avdic här och vad tyckte han?
Han var chockad. Han undrade, vad är detta? Jag frågade, har du varit med om det förut? Han sa, nej, ja, då, det är alltid kul att vara med om första grej i livet. Så att, men det blev så. Det var ingenting mot honom eller överhuvudtaget. Och men det kommer ju liksom, det känns ju på honom lite. Det är aldrig kul och det är ovanligt. Men vi behöver göra allt vi tycker är rätt för att vinna matchen. Och vi gör det tillsammans. Jag hoppas att han kan krama lite tillbaka.
Jag tycker det är väldigt skickligt hanterat. Alltså det är hellre förekomma än förekommas. Mm. Jag tror alla tränare som hade gjort ett beslut som Alm gjorde, nämligen att byta in en spelare i andra halvlek, byta ut honom. Alltså det är ju en spelares mardröm. Det är ju en absolut spelares mardröm. Hade varit medveten om att det här är en speciell situation. Men jag är inte säker på att det är så många som hade hanterat det på det här sättet. Det vill säga lyften innan vi media hinner lyfta den, ta och förklara den, och dessutom förklara den med en kram. Alltså det är också liksom ett fint sätt att hantera en svår situation, och liksom baka in en kram i det hela, och förhoppningsvis få en tillbaka från Avdic när han ser och förstår helheten i det hela. Så väldigt snyggt hanterat.
Dels är det ju att han säger att han ska behandla det med en kram, det vill säga att han visar på medmänsklighet. Mm. Men sen säger han en annan sak som är otroligt viktig. Det är lite idrott vi pratar om här. Det är ingenting annat. Det handlar om att vinna matcher och ingenting annat. Det säger han också, Andreas Alm. Mm. Och i och med att han tar det innan han har fått frågan, så är det oerhört svårt att snärja honom för det. Det som krävs för att gå vidare i det här läget är att Denny Avdic kommer och säger, jag tänker fan inte krama Andreas Alm. Får jag se honom så bara, smäller det! Då kan du gå vidare igen.
Men din mamma Lovisa, som jag blivit en del av den här podcasten, som är media... Vad kallar man det? Mediautbildare, medierådgivare. Hon måste ju tycka att njuta av någon hör. Jag menar, snacka om att gå in och bara stjäla agendan.
Ja, men det är precis så där man ska göra. Det pratade vi om senast också. Ja.
Att hon har nog möjlighet att få jobb om hon ringer där hon svarar. Miljöpartiet, det gröna.
Nej, men gå och ta över agendan.
Ta över agendan. Mm. Äg intervjun. Mm. Lasse, vad har du på lut?
Nu smäller det. Under rubriken Lägg ner.
Lägg ner. Varsågod.
Hinken ringde mig häromdagen. Han var på väg ut på Värmdelandet. Tjena granen, sa Hinken. 26,5 grader på Farstabron och du är på hockey-VM. Inte en människa här bryr sig om hockey-VM. För ofta, för många matcher. Så sa Hinken. Lägg ner. Jag tänkte på det samtalet på de matcher jag sett hittills som inte inkluderat Sverige. Kazakstan har slagit Schweiz som också förlorat mot Norge som slagit Danmark, och Lettland har tagit poäng av Sverige och av Tjeckien. I Sankt Petersburg har publikfesterna med Finland kompletterats av kanadensiskt uppvisningsspel och ungerska supportrarnas allsång av sin egen nationalsång tillsammans med spelarna i det ungerska landslaget efter en förlust. VM är en sportslig och inramningsmässig internationell snudd fullträff. Vi i Sverige ser ett mästerskap som smälter i solen och som spelas för ofta, för länge och för mycket. Men på plats så är det någonting helt annat. Så budskapet till er som hoppas på en förändring kring hockey-VM blir: lägg ner.
Alltså det där har varit ett ämne i 20 år det här. Och det, du har 100% rätt, Lasse. Ofta har det varit succé på plats. Men en annan sak också, Hinken har fel när det gäller svenska folket. Alltså det är bara att gå in och titta på tittarsiffrorna. Nu har de ju sjunkit sen senaste 10 åren, men det gör alla tittarsiffror i linjär vanlig tablå-tv. Det är ändå 900 000 som ser Sverige i Tjeckien här i gruppspelet. Det är alltså i share, som det heter, alltså hur många av de som tittar på tv just då, mer än var fjärde svensk, som ser matchen. Så även i Sverige, även, det här har blivit som en kliché att ingen bryr sig om hockey-VM. Tittar vi på gemene man, och vi ser också på, gå in och titta på de här tittarsiffrorna, att det är en ganska bra spridning i populationen. Det är alltså det är manligt, det är kvinnligt, det finns en spridning åldersmässigt som är bättre faktiskt än till exempel på internationella fotbollsmatcher. Så ishockey-VM är även i Sverige en institution, ett begrepp. Och jag lovar, när vi kommer till World Cup i höst, när de bästa svenska hockeyspelarna med, det kanske är max 1-2 stycken i det här laget just nu som kommer platsa i det World Cup-laget, så kommer det vara sämre tittarsiffror. Det kommer ju gå på natten och så också, men även om det skulle vara samma tid, så kommer det, för det är inte lika etablerat. Även om de bästa är på plats World Cup, ishockey-VM kommer i maj, likt Eurovision, och det är enormt etablerat. Så alla, Hinken som är en kanonkille för övrigt, jag känner honom, som säger så här år efter år efter år, de har fel.
Men hur kan då upplevelsen vara, om det är tittarsiffrorna, det är ingen hockeyfeber i Sverige?
Ja, men så säger man alltid, men det är bra tittarsiffror. Ja. Och varje VM säger man det är ingen hockeyfeber. Åh, vad tråkigt med hockey-VM. Åh, herregud, vad tråkigt med hockey-VM. Det är ingen som bryr sig, det ska vara vartannat år. Det är de bästa, inte med bra tittarsiffror. Det är ungefär som ingen gillar Rocky 4. Ingen krönikör har någonsin hyllat Rocky 4, men det är bra många som har sett filmen. Det är inte fint att tycka att ishockey-VM är bra hos etablissemanget. Det där har vi snackat mycket om, Lasse, under åren. Jag menar, även när vi gjorde det här på Radiosporten i början av 2000-talet, så var det enormt frågasatt, mästerskapet under gruppspelen. Och Radiosporten hade långa möten om hur mycket man skulle få vara med i sändning och så, för att ishockey-VM inte är så hett.
Ja, men så är det. Jag tillhör de som har tyckt att det spelas för ofta och absolut inte skulle ökas i antal länder som är med. Nu är det ju 16 i 2 stycken 8-lagsgrupper, 4 till kvartsfinal från varje sida. Men efter att ha varit i faktiskt även i Minsk i Vitryssland, där ju folk kommenderades att gå på matcher, men det som hände inne i arenorna, det var idrottsligt sett festliga föreställningar. Förra året i Prag var ju, och i Ostrava var ju en galen succé. Det var ju i princip fullt på alla matcherna. I Prag, som är en sån öppen och välkomnande stad på alla sätt också, finns någonting att äta för alla. Du kan få någonting, kaféer och pubbar för alla också. Så det blir en väldigt speciell sak. Sankt Petersburg, jag snackade med Arthur Blomsten som jag varit där och kom hit. Han sa att det har varit mitt i prick där också. Här i Moskva tycker jag det har varit lite så där faktiskt. När det inte har varit match med Ryssland eller Kazakstan, som också har mycket, mycket stöd här. Sverige Danmark till exempel var det ju, det hade ju varit tyst i hallen om det inte varit för en döve ljudtekniker som kört musik på en nivå som man själv får en hörselnedsättning.
Kan det vara sådär, så att hockey-VM är väldigt tittarvänligt och att det så att säga därigenom får per automatik en bra tittarsiffra och så. Men att det sådär liksom, om man tittar på engagemangsnivån, det fanns ett index som var 0-100, så känns det som att det inte riktigt slår i taket förrän det så att säga egentligen handlar om semifinal och final. Det är då det verkligen engagerar. Men det är tittarvänligt.
Alltså, men det kan stå på. Liksom.
Precis, det är som att man har radion på ungefär, så kan man ha en VM-hockeymatch på.
Undrar om det är lite som Vinterstudion har blivit också.
Så kanske.
Det är väldigt många som ser Vinterstudion också. Men jag tror inte kanske man inför varje lopp tänker så här, nu är det viktigt. Ja.
Sen är det ju en sportslig... Det blir sportsligt underhållande när lagen tar poäng av varann så tydligt. Och här har ju också den här delen i hockeyn att en match får inte sluta av att gjort ishockey. Man spelar ju förlängning eller strafftävling tills man får en vinnare. Och det ökar ju värdet av varje enskild match ganska ordentligt, eftersom inbördes möte sen räknas före allt annat. Så det blir ganska häftiga föreställningar tid i turneringarna.
Men det som är min point där, apropå det, oavsett på plats och så, det är att om man tar svenska folket då, inte så analytiskt om man tar hela befolkningen när det gäller exakt vilka spelare Sverige har med i ett ishockey-VM. Det är det jag menar med det här med World Cup och VM. För VM har blivit så himla etablerat under många år, så även om det är klart sämre lag här än vad det blir i höst, så är det här lättare att söka upp.
Och att det känns... VM 2 gånger om året.
Ja. Ja, det kommer ju aldrig ändras heller av ett annat skäl, och det är att internationella ishockeyförbundet, för dem är ju ändå en kassako. Så även om det, man skulle anse att det blir lite inflation av att de spelar så ofta, så tjänar de ändå pengar på att det är varje år.
Ett säkert tecken på att veta att det arrangeras i Ryssland i alla fall, att de ändrar avspärrningarna och upp- och nedgångar hela tiden. Så den ingången man använt tidigare, där är det helt plötsligt njet, och så pekar de åt ett annat håll, så då är det bara gå. Den akkreditering som gällde ena dagen, när det ska helt plötsligt ha en B på akkreditering för att komma in andra dagen, och så vidare. Så det är fortfarande lite grann så när man är på evenemang i Ryssland, och språkligt är det lite svårt för mig att ha de tyngsta, vettiga, verbala argumenten.
Kommer du ihåg det här VM:et när jag fick en spelarakkreditering, Lasse?
Det var Sankt Petersburg 2000. Ja, de trodde du var italiensk spelare i ishockeylandslaget, så du kom ju in i spelarkorridoren.
Jag kom samtidigt som italienarna när de gjorde sin akkreditering, de italienska laget, och smet in där. Så att jag fick ju så här akkreditering A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, så att jag kunde ju då gå in och göra längst in i duschrummet. Kunde jag komma om jag ville.
Du ser lite italiensk ut faktiskt.
Ciao,
komplimang.
Förra veckan så trodde Lasse att han hade dragit fäktning. Och sen satte han på sig läsglasögonen och såg att det var fälttävlan.
Den kan vara vild, bångstyrig och svårhanterlig. Men också så pampig, så ståtlig och så fylld av tillit. Efter Nazitysklands villkorslösa kapitulation skulle segerparad hållas på Röda torget här i Moskva. Josef Stalin, den så nyckfulle, hade tänkt stå i centrum. Förresten, ni kan väl historien? Den 8 maj 1945 undertecknades Nazitysklands villkorslösa kapitulation i franska Rim. Men en representant för Sovjetunionen saknades på de allierade sida, och Josef Stalin godkände inte dokumentet. Det ska undertecknas i Berlin, ondskans centralort, och Sovjetunionen ska vara med, slog Stalin fast, och så fick det bli. Så sent på kvällen den 8 maj undertecknades ännu ett dokument som gjorde det första till en preliminär utgåva. Signeringen i Berlin kom så sent på kvällen att tidsskillnaden gjorde dagen till den 9 i Moskva. Därför firas segerdagen för Nazitysklands kapitulation den 8 maj i väst och den 9 maj i öst. Den sovjetiska delegationen där i Berlin innehöll den skickligaste krigsherren den sovjetiska armén hade. Han som hade räddat Leningrad och Moskva, stoppat tyskarna i Stalingrad och så att säga befriat Polen, Vitryssland och Ukraina. Georgi Zhukov var Stalins favoritgeneral. Nu var det alltså segerparad på Röda torget sommaren 1945, och Josef Stalin tog förstås all fokus. Sägnen berättar att han inför mängder och åter mängder av människor runt Röda torget skulle rida in i den totala mittpunkten till häst. En ståtlig vit arabhingst. Men hästar är djur som kräver uppmärksamhet, kärlek och tillit. Och när hästen såg Stalin och Stalin såg hästen, så blev det inte som tänkt. För en häst kan ju vara vild, den kan vara bångstyrig och svårhanterlig. Så Stalin backade. Han beordrade fram krigsherren och folkligt så populäre general Zhukov. Och det är historiskt. Ögonblicket när general Georgi Zhukov rider in på Röda torget inför alla dessa människor i Moskva sommaren 1945. På en pampig och ståtlig vit arabhingst som säkert kände full tillit till sin ryttare. Och där någonstans kan vi ta avstamp när vi ska närma oss tävling. Det krävs nog alldeles särskilt och speciellt för att få dessa fyrbenta vänner att prestera på det sätt människan vill. De har kraft, urkraft till och med. De har varit avgörande för människans överlevnad i hundratals år genom sin arbetskapacitet för jordbruket. Tommy har talat om detta när han hyllade trav. Och de har erbjudit utmanande tävlingsformer. Fälttävlan är en sammanslagning av tre moment: dressyr, terrängritt och banhoppning. Och under olympiska spel lär vi känna sporten genom tävlingsmoment som pågår i flera dagar. Vi kanske fascineras, entusiasmeras, charmeras. Men framförallt kan vi vara säkra på en sak: utan den uppmärksamhet, kärlek och tillit som präglar relationen mellan människa och häst blir det aldrig någon framgång. Om du kunnat fråga hade du fått det svaret, till och med av Josef Stalin.
Det är magnifikt alltså, magnifikt. Georgi Zhukov. Jag gick in och tittade på en bild här nu, han ser otroligt kompetent ut.
Ser han grym ut?
Nej, inte så farligt tycker jag här, Zhukov.
Georgi Ishukov. Han kan ha bytt ut och satt honom på en CCCP-tröja så hade han kunnat vara någon för detta hockeyspelare också.
Historien om Ishukov går att läsa lite till. Därför att Stalin, han var ju ganska tydlig med att det var han som skulle stå i centrum och ingen annan. Och efter den här händelsen vid Röda torget så tänkte Stalin att den där är så folkkär, så populär och kommer bli så stor så honom tar vi bort. Så han sparkade Ishukov, satte KGB på honom i hans absoluta närhet, eller åtminstone den hemliga polis som fanns då. Och raderade bort Ishukov överallt. Han togs bort ur alla register. Hans bild retuscherades bort ifrån det som hade varit på Röda torget i Moskva 1945. Men Stalin gick ju bort. Hans ersättare Chruschtjov ville istället ge honom större utrymme. Och han hedrades ju till sist utav Boris Jeltsin faktiskt med en staty som uppfördes för 20 år sedan ungefär, som står vid Röda torget.
Men då har ni alltså varit och tittat på de där grejerna här om dagen bara?
Nej, jag har inte hunnit med Röda torget den här gången, men på hockey-VM här 2007 så var jag där. Och då var det dessutom så att Svenska Dagbladets journalist, hockeyjournalist som då var i tjänst, Janne Bengtsson, tog med mig på en liten odyssé i Moskva. Han är ju en ganska stark kännare av Sovjetunionen och numera Ryssland. Och han berättade historien om general Georgi Ishukov. Mm.
Men får jag fråga, var det här ett sätt för dig att komma runt att du egentligen inte gillar fälttävlan, eller?
Det blir ju en utmaning när man fick det här. Men alltså, jag trodde fälttävlan bara var själva terrängritten, vilket ju inte alls är. Utan fälttävlan är ju en kombination av de här tre olika delarna. Men alltså för att klara av dressyrmomentet, ni vet, de står där och håller på med mycket inväg och det ska se vackert ut och så vidare. I de olympiska spelen kan man ju titta på det. För att klara av det i kombination med terrängritten som ju är jättelång, det är ju mängder med mil, och sen avsluta med banhoppning då när man kombinerar ihop de här tre, för att det ska fungera måste det ju vara en enorm känsla mellan häst. Detta nästan till monstruösa djur när vi pratar kraft och människa.
Och ganska mycket känns det ju som liksom mångsidighet hos både häst och ryttare. Alltså jag tänker på någon vänster.
Men en tiokampare.
Sjukamp, tiokamp, något i den stilen. Du ska liksom både kunna hiva iväg ett spjut långt och du ska kunna hoppa högt och du ska kunna springa snabbt och långt. Alltså det finns ju som helheten i det hela. Men man tänker ju spontant på den där terrängritten mest för att den ser så...
Inte finns någon annanstans.
Nej, och att med rädsla för att det löste sig.
Och det är ju en farlig sport också. Det var ju bara några år sedan som internationell ridsport skakades utav. Dels har ju hästar mist livet i de här tävlingarna, alltså terrängritten, men även ryttare. Mm. Och det var ju två dödsfall inom precis intill varandra på kort tid, bara för några år sedan, som drog ner ganska svarta rubriker runt ridsporten. Så att det här var nog ett bra sätt att gå runt det, tror jag.
Mm. Bra jobbat, Lasse.
Mycket bra.
Ja, det är riktigt bra. Alltså.
Nu är det dags för Tommy Åström att dra en lapp, och jag tror, Jens, att lådan är bakom dig.
Det är den. Mm.
Kul med sån här historisk koppling. Jag ska försöka hänga på det nästa vecka. Mm. Oberoende av vilken lapp jag får.
Okay. Att liksom, att det är jättespännande om det nu är snowboard. Det kan ju inte vara det.
Att Lasse sätter en trend här nu med att man hitta något storpolitiskt utifrån lappen.
Koppla ihop idrotten med politikhistoria.
Jag är väldigt intresserad av historia och politik och retorik och sådär, så att det vore häftigt om det. Men det är svårt om det är snowboard. Då öppnar vi då.
Du har fått
kör Lasse.
Nej, men alltså det andra världskriget, det var ju, alltså Franklin D. Roosevelt var ju president i USA. Han dog ju precis före krigsslutet i april 1945. Josef Stalin i Sovjetunionen och Sir Winston Churchill i England. Och de tre hade ju gemensamma möten. Ja. Och i samband med att det var den här segerdagen här den 9 maj så tittade jag på den engelsktalande kanalen här på rysk tv. Och de visade ju bilder från den här tiden. De hade tre möten, hade de här tre personerna. Potsdam var ju väldigt nära krigsslutet. Det första var, tror jag, i Teheran eller någonting sånt där. Mm. Så hade de ytterligare. Men vid samtliga tre, man fick se dokumentärfilm ifrån när de sågs. Och satt där in till varandra. Och de verkade ha en ganska god stämning mellan sig. Dessa tre världsledare, stora på var och en på sitt sätt, kan man väl konstatera. Men alla tre rökte. Intensivt dessutom. Ja. Och Stalin rökte pipa.
Okej, då ska vi se. Ja, men det här... Nej.
Är det någon som är...
Nej, jag orkar inte med det här. Road racing. Jag orkar inte med såna här grejer. Alltså.
Ejeborg.
Road racing, Ejeborg. Ja, men vi har precis haft liksom hur mycket motorsport som helst. Motorsport, otroligt populärt. Men vi är ju dåliga på motorsport i sporthuset. Det har ni ju märkt. Och vi tar in Ejeborg, men det är vår enda livlina.
Jag kan bidra med bra effektljud. Jag sticker ut mikrofonen bara genom fönstret här. För jag är ju kvar i Moskva nästa vecka också. Och på motorvägarna här kör de ju road racing, kan jag säga. Jösses vad det som är, dundrar om motorcyklarna.
Men det påminner väl om fälttävlan på det sättet. Eller häst som du var inne på, i och med att det är förenat med livsfara. Mm.
Jag tänker på den här italienaren Rossi.
Men jag skulle vilja liksom lägga in ett veto mot att du får absolut inte ringa in Ejeborg. Det här ska du klara på helt egen hand.
Tänk på historien.
Eller gå in i Hollywood och tänk de filmerna.
Jag ringer Stefan Klemets ringa istället. Någonting måste vi göra. Nej, men det här ska bli jättekul ju, med road racing. Jag ska koppla ihop det med historiens vingslag och så ända tillbaka på Napoleons tid.
Vi har ju lämnat Beach Boys och vi har lämnat Schlagen, trots att det snart är dags för Eurovision Song Contest i Sverige. Och istället så låter vi Jens Fjällström berätta eller reda ut fotbollsbegrepp.
Kanske något i den stilen. Fotbollsbegrepp som jag landade på någonting i förra veckan. Som gällde just omställningar och spelvändningar. Vad egentligen skillnaden mellan det var. Och,
det var riktigt nyttigt.
Även för mig alltså.
Och sen fortsätter du visa dig i fotbollssöndag också. Härliga exempel på just det här.
Mm. Så jag tänkte fortsätta lite på den inslagna linjen. Och prata idag om inlägg respektive inspel. Mm. För det är ju också någonting sådär som att, ja, när kan man använda det ena och när ska man använda det andra egentligen? Och som vi börjar egentligen med inlägg och inspel, så är det ju en boll som spelas in från kanten. Det kan vi ju alla vara överens om. Och så sedan in i straffområdet i regel, och förhoppningsvis leder det fram till en målchans. Och inlägget är det som omfamnar fler saker. Men man kan säga, så som jag ser begreppen, så är inlägg från lite längre håll, det vill säga lite längre ut. Det kan vara inlägg som går längs marken, det kan vara tidiga inlägg som smiter in på nedersidan om backlinjen och är jättesvåra att försvara, och det kan också vara liksom de som lyfts i höjden och blir till vackra nickmål. Så där har man liksom inläggen som omfattar lite mer. Och inspelen, då börjar man komma som inläggsspelare, den som ska spela in bollen, lite närmare straffområdet. Mm. Och det blir lite mer en, liksom en liten precisionspassning in. Och rätt ofta också snett inåt bak, tänker den. Kallas även cutback. Lägg det på minnet. Inspel, cutback. När det är de här snett inåt bak, så kommer den och bredsidar in den från straffpunkten ungefär. Så fick en fråga här ute i redaktionen. Patrik Åhman tror jag det var, som sitter ute i kontorsmiljön och frågar. Ja, men du, Emil Salomonssons assist här senast när Göteborg vann mot Djurgården. Två stycken inspel, säger jag då. För att de är precis sådär, så att det är gränslandet mellan ett inlägg och ett inspel. Men som sagt var, lite längre håll ut från kanten. Mer använd inlägg. Och inlägg kan man använda lite nästan när som. Och så sen så håller vi inspelen till de som kommer lite närmare och ofta är snett inåt bakåt, och kan även kallas cutback. Där har vi summeringen inlägg och inspel.
Jag känner mig klokare och klokare för varje vecka som går.
Kan ett inspel ske i luften?
Jag skulle säga nej på det.
Nej, precis. Mm. Då vet vi skillnad. Lovisa, folk, när vi hade Beach Boys-tipset här, många som, du har ju sjungit en del i de här episoderna, och du gjorde lite succé. Jag skickar fram en text där, se om du känner igen den där låten. Det skulle vara så himla bra avslutning med, apropå vad Lasse är någonstans.
Jag är hemskt ledsen.
Känner du till den låten?
Nej.
Gör inte?
Lasse kan nynna.
Ja, alltså det passar så bra med...
Eller Tommy kan nynna, menar
jag. Ja, jag kan läsa upp det istället. I follow the Moskva down to Gorky Park. Det här är alltså Scorpions. Listening to the wind of change.
Jaha, det är den.
An August summer night, soldiers passing by.
Summer night.
Soldiers passing by. Listening to the wind
of change.
Apropå där du är, Lasse, och det du har varit inne på.
I follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change, an August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Det har hänt mycket sen Stalins dag, alltså.
Ja, det har ju runnit en del andra.
En av de bästa rockballaderna.
Ja, riktigt bra.
Maktmänniskor under broarna, tänkte jag säga. Men jag kan ju lova då att till nästa gång ha gjort den där vandringen in i Gorkyparken.
Scorpions, en favoritgrupp. Nu pratar vi 7-8, biljardrummet. Det du inte gillade, Tommy.
Nej.
Men hade du långt hår då, Jens?
Ja, någon form av hockeyfrilla kan jag ha haft.
Men jag gillar Scorpion, de här power ballads. De hade flera sådana. Men jag spelade på invigningsprogrammet när vi hade Radiosporten friidrotts-VM Moskva 2013, så gjorde vi en inledning och sen spelade vi den här låten. Så den sitter starkt också. För jag tycker det är ju fortfarande någon slags wind of change i Ryssland. Även om det kanske börjar changea tillbaka lite i Putins välde.
Ja. Så länge jag inte behöver hockeyfrilla utan ni nöjer er att jag går till Gorkyparken till nästa gång, så är jag med.
Och du ska få ha hockeyfrilla när du kommer hem, så vi fixar en sån peruk.
Ja, tack så bra.
Ha det så kul nu i ishallen.
Ja, kör hårt. Spasiba.
Tack ska du ha.
Spasiba, kamrat.
Podcast is produced by House of Sports. For See More, hosted by Lovisa Gjerter. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.